Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på och matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft.
Det är fredag och det är dags för ett rykande färskt avsnitt av Träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, jobbar med träning. Min poddpartner och författarkollega är tv-programledaren Jessica Almenäs. Och Jessica, är det inte härligt att hösten 2019, då är allting upp och ner och bak och fram. Det var så roligt efter att du och jag sågs tidigare den här veckan. Så många som undrar, vad är det som händer? Lovisa dricker vinlunch, eller äter vinlunch. Och Jessica Almenäs har börjat styrketräna och till och med tyngdlyftning.
Är inte det härligt att man vet aldrig, man har liksom ingen aning, att man inte kan räkna på folk? Det gillar jag. Jag gillar att vara lite oförutsägbar. Och det här var ju jättekul, för du och jag ses ju inte så himla ofta. Vi pratar ju med varandra en gång i veckan, men det är ju inte så himla ofta som vi ses fysiskt. Så därför var det så kul att du kunde komma. Jag ordnade ju en liten lunch tillsammans med en samarbetspartner till mig som heter Jabouché, ett hudvårdsmärke. Och då fick jag bjuda in ungefär 10 av mina närmaste, alltså mina bästa vänner och kollegor. Och självklart så är det ju en fördel om det finns en liten närvaro i sociala medier. Det tycker ju inte då Jabouché är tråkigt, såklart, när man bjuder in till sådana grejer. Men det var ändå så härligt, för det var inga krav. Det var så här, ni kommer dit, ni får äta en god 3-rätters lunch, dricka vin, prata, ha det mysigt, och det ska inte vara massa produktsnack och så här, utan bara liksom ha en mysig stund. Och det har man så sällan. Alltså i min bransch så hinner man nästan aldrig stanna upp. När man träffar sina kollegor så kanske man träffar dem i 5 minuter på något mingel. Och så försöker man liksom avhandla allt som har hänt jättefort. Och så sen bara, ja men vi ses, vi måste styra upp något, och så blir det aldrig av. Så det var så kul att kunna sitta ner och prata. Och jag var ju jätteförvånad att du också ville dricka vin till lunchen.
Jag med.
Det var ju superhärligt. Men du kände ju inte så många som var där.
Nej, jag känner ju Kristin Kaspersen sen tidigare. Och sen så har jag ju träffat din kompis Åsa. Henne har jag sett in action på boxning, vilket var jättekul. Åsa,
ja, just det.
Hon räknade ut att det var 18 år sedan ni började jobba tillsammans.
Ja, gud, vi har jobbat ihop så länge. Det var det jag sa när jag presenterade alla lite kort, att Åsa och jag har jobbat ihop sedan stenåldern. Så vi känner ju verkligen varandra utan och innan. Hon har ju varit min kompis sedan långt innan jag fick mitt första barn. Och sen har det ju hänt ganska mycket saker efter det. Så det var roligt.
Men jag tycker ju om att träffa, om jag har en nära vän, och när jag får träffa den personens
andra nära vänner som är helt utanför mitt eget nätverk. Jag tycker det är så spännande. Dels att se hur du är med andra människor, men också vad de uppskattar hos dig. Alltså, hur kommer det sig att ni är vänner efter så här många år? Och vad är det för gemensamt vissa? Som en av de här tjejerna som du berättade om, ni träffade första gången i Dubai och blev lite grann så här hopparade av Fallman. Att ja. Det var liksom, ni två borde bli kompisar, ni två borde hänga. Och jag är så fascinerad, jag älskar ju att titta på relationer på det sättet. Så jag ser ju på dig lite annorlunda varje gång som jag har mött dig med någon annan person som jag inte känner.
Men jag tyckte också att det var lite obehagligt så här, att föra ihop flera olika världar. För att man är ju alltid sig själv, men man är ändå lite annorlunda med alla människor. Förstår du vad jag menar?
Man lyfter fram olika sidor
hos sig. Exakt, för man har en viss relation. Alltså det blir fokus på vissa grejer i en relation med någon kompis och fokus på andra grejer i en relation med någon kompis. Och med någon vän kanske man är den som alltid lyssnar, och med någon annan kanske man är den som alltid pratar. Du och jag till exempel, vi pratar jättemycket om träning. Det kanske jag inte gör med till exempel Åsa, som inte är så förtjust i att träna. Så att det blir ju... Jag var faktiskt lite nervös. Jag sa typ att hur ska det gå? Hur ska det gå? Vem ska jag vara? Men så gick det ju jättebra. Så det var ju otroligt kul. Jag blev så himla glad av den där lunchen. Jag tyckte det var asmysigt att verkligen få sammanföra folk som jag gillar och som kanske inte har träffat varann innan. Det är ju jättekul när man märker att ens kompisar och bekanta, för det är ju inte alla som var där som jag har en så här jättenära personlig relation med, men som jag ändå har träffat i jobbsammanhang och känt att den här personen gillar jag. Att man då kan föra ihop folk som man gillar, det är väldigt skoj. Du är väl lite likadan? Brukar inte du också vara lite så här matchmaker på människor?
Ja, mina kompisar kallar mig för Nokia.
Ja, det var ändå ett gammalt smeknamn. Borde du inte heta Apple eller något, eller vad?
Ja, men det var ju Nokia, connecting people.
Ja, just det. Just det, den gamla reklamen. Mm.
Det var ju lite grann som att ändå träningstemat dominerade. För för det första så var ju lilla Mino. Det var ju inte jättemycket träningstema på den lilla boven. Jättegullig, Kristins hund. Men sen kom ju Sara... Ska vi se, vad heter hon efternamn?
Biderman, min stylist.
Sara Biderman, din stylist. Och sen kom Nicky som är... jag kollar inte på Idol själv. Mina barn är inte så intresserade. Jag skulle gärna vilja titta på Idol tillsammans med dem. Men de har liksom inte riktigt än fattat det här att titta en hel kväll och kolla på familjeunderhållning. Men de två kom ju med varsin pytteliten. Alltså, jag tror att Nickis barn 7,5 vecka. Jag gillar när man så här pratar om halva veckor. Då förstår man hur liten. Och Saras barn är 6 veckor kanske.
Ja, något sånt.
Och för det första så tänkte jag, åh herregud vilka supermorsor som, okej att de inte kom i tid, det är så vitt så att man har lite annat att rodda. Men alltså de bara roddade barnvagn och det var väskor och de var bebis och så satte sig och äta. Och jag bara tänkte så här, när jag hade en sån liten bebis, jag promenerade, jag hade börjat träna lite grann och sen var jag hemma. Alltså att jag skulle rodda väg med barnvagn och grejer. Så såg jag att Nicky var dessutom och spelade in podd efter.
Och Sara, de har ju en podd tillsammans.
Alltså jag tänkte så här, åh herregud. Men jag fattar ju att det är en del av deras livsstil. Och att de säkert har massa andra grejer som de liksom tar bort. Men jag la ju verkligen mitt krut på träning. Men det var så roligt. Så att det blev ändå så att det blev väldigt mycket träningsfokus på... Den här lunchen. För Anna Brolin, som ju är din, kan man säga efterträdare?
Ja.
På Biggest Loser.
Ja. Eller egentligen var Kristin min efterträdare. Och Anna är Kristins efterträdare. Det var det som var så kul. För vi kom ju på att vi tre har ju alla varit programledare för Biggest Loser. Det var ju ganska roligt.
Man kan ju inte säga, man kan inte kalla det för buksvägerskor. Men man skulle kunna göra det om man ville vara rolig.
Men typ...
Typ. Ja. Nej, men det var så kul för att Annas svägerska jobbar med träning. Och då blev det mycket diskussion, liksom dialog om det. Och sen så tipsade hon, Sara och Nicky om just så här mammagrupper och känslan av att känna sig välkommen i ett gym. Mm. Alltså det är ju verkligen en väldigt olika regler för hur är det barnpassning? Får man ha med barn i sovande vagn och lämna i receptionen? Hos oss så har ju alla med sig sina bebisar in verkligen in i gymmet. Och sen så peterna går runt och bär på barn hela... Alltså hela timmen. Det är liksom en del av konceptet av att det här är ett gym byggt för de som ska komma och träna. Mm. Det är liksom, ni är våran målgrupp. Sen så skriver vi allt upp i vår kalender. Så här, ja, men Sofia plus bebis. Då vet ju vi, okej, är en bebis där, då, liksom, då blir det lite annorlunda format med hur vi så här, dukar salen för våra kunder och liknande. Men det är ändå det här att det ska vara inkluderande, att man ska kunna ligga där på sidan och amma och kanske göra sina aktiveringsövningar. Så det var roligt att alla som var där liksom, hade någonting att säga om träning och liksom, hur deras träning är just nu i livet, som... Anna Brolin till exempel, hon säger att ja, men hon springer mest nu. Det är det som hon får in i sin vardag. Hon berättar att de håller på att spela in Biggest Loser just nu. Och jag frågade så här, men gud, blir du inte sugen på att hänga i Biggest Loser-gymmet där ute på slottet? Och hon säger, nej, jag tänker att de ska få vara i fred. Och sen så sa hon också, sen vill ju inte jag komma helt nytränad och peachy om kinderna när vi ska spela in tv. Och jag tänker så här, gud, om det någon gång man vill vara peachy och nytränad, då är det ju just när man ska filma. Så vi hade lite olika åsikter om det.
Alltså, när jag var programledare för Biggest Loser, då älskade jag att hänga i Biggest Loser-gymmet. Jag tyckte det var kanon. För det var ju bara deltagarna där, och det var ju mysigt att hänga lite mer med dem, tyckte jag. Och det fanns ju all hjälp man kunde önska. PT-människorna var ju där i princip hela tiden. Och faktiskt, jag har ett jättestarkt minne. På det där Biggest Loser-gymmet, på ett löpband, sprang jag första gången en halvmara distans.
Är det sant?
Ja. Det är så kul. Jag har aldrig sprungit längre än kanske 1,3 mil eller någonting sånt. Och så var jag där och bara blev så peppad, för de höll ju på skitlänge. Alltså de tränade hur många timmar som helst om dagen. Så jag blev så inspirerad, så jag bara, nej, men jag kan väl också hålla på. Nu ska jag baska mig springa längre än jag har gjort någon gång. Så siktade jag först på 1,5 mil. Och så gick det ganska bra, men så började jag gå efter 1,5 mil och tänkte att ja, men nu är jag färdig. Så gick jag lite på bandet och så kände jag att jag har lite mer i kroppen. Jag började springa igen. Och så sprang jag och hade plötsligt sprungit 2,1 mil. Och det var, för mig var det jättestort då. Alltså att springa så långt, en halvmara. Och så kommer jag ihåg att just den dagen så sov jag också över på slottet. Hade ett eget litet rum där. För att vi skulle börja filma så tidigt nästa morgon. Så det var ingen idé att åka hem. Så då bara la jag mig i sängen där. Och var helt slut i benen och så här, trött och mosig i kroppen. Och så nöjd med mig själv. Det var liksom där som... glöden tändes till att jag skulle kunna springa lite längre distanser, för jag trodde inte att jag hade det i mig. Så bara, shit, jag sprang precis en halvmara. Wow, det var jättekul.
Det är ju bra exempel på hur bra det kan vara med en inspirerande miljö, att man kanske inte har det i sig själv, men att miljön runt omkring uppmuntrar till att faktiskt prova. Att man faktiskt vågar i den miljön, och att man känner så här att om det är någonstans jag kan lyckas, så är det med de här människorna runt omkring mig i den här, i just det här gymmet. Det här gymmet, det här jag kan prestera.
Ja, men det var verkligen så det kändes faktiskt. För att där stod ju de, och de hade ju lite längre väg än jag att gå, om man säger så. De var ju ganska tunga och stora och orkade ändå bara köra på, mala på de här trampmaskinerna och allt vad de höll på med. Och det var så inspirerande att jag kände bara så här, men varför ska jag stå här och ge upp? Jag är inte ens trött, jag kan kämpa lite till, jag kan köra lite till, jag klarar det. Så det gav mig jättemycket inspiration faktiskt.
Hur ofta tänker du på Biggest Loser-tiden och det som var ditt jobb då?
Oj, vet du vad? Det känns som det är så otroligt länge sedan. Alltså det känns som det är ett helt annat liv. Det känns inte alls nära i tid. Det gör det inte. Men ändå, jag har väldigt mycket varma känslor för det programmet. Det var kul att jobba med faktiskt. Det var ju roligt att få vara en del av att se hur människor nästan framför ens ögon börjar må bättre. och blir så nöjda med sig själv och verkligen gör framsteg. Och, alltså jag tyckte det var jättepeppigt. Jag vet att folk tycker ditten och datten om Biggest Loser som format och att det inte alls är bra och att alla går upp igen och så. Men jag har faktiskt bara positiva, varma minnen från den tiden. Det var faktiskt en häftig resa att förfölja. Och det sparkade igång mig också. Jag träffade ju min PT som jag hade. Just nu har jag ingen PT, men Mårten hade jag i flera år. Ja, Falleman är min nya PT. Men Mårten Nylén var ju min PT i flera år. Och honom träffade jag på Biggest Loser-inspelningarna, för han jobbade ju också med det. Och då började jag träna med honom. Och det var liksom mina första steg till någon slags ny träningsresa, när jag under flera år så här, med småbarn pendlat till Norge och så, hade misskött min träning ganska mycket och var väldigt otränad. Han fick ju också mig att börja springa. Så att jag har Biggest Loser att tacka för väldigt mycket, känner jag. Och tänker bara tillbaka på det med värme.
Ja, vad härligt. Ja. Sen vi poddade senast så har jag varit i Västerås.
Jaha, du är ute och far hela tiden. Man har ju liksom ingen koll på vart du är någonstans.
Nej, och när det här poddavsnittet släpps, då är jag i Jokkmokk.
Åh! Hur avundsjuk är jag på dig?
Höst i Jokkmokk. Kan det vara den bästa platsen att vara på då?
Men du måste säga till mig, för jag vill åka med på sån där resa. För 17 gubbar. Det där låter ju så jävla härligt. Alltså jag har tänkt så mycket på Norrland på sistone. Jag vet inte varför. Det är en stark Norrlands längtan i mitt bröst. Alltså jag längtar till Jokkmokk, jag längtar till Piteå och längtar upp liksom till luften och naturen, och Jokkmokk på hösten, det är så vackert. Alltså det är så vackert. Har du varit där på hösten någon gång?
Jag var ju där. Jag har ju varit där en gång tidigare och kört träningshelg, och det var tillsammans med ett företag som heter Care of Gärd, som ju är Jokkmokk. Ett Jokkmokk-företag.
Ja, men det är min gamla klasskompis som har startat. Johan.
Ja, och det är Johan som jag ska jobba med. Det är han som arrangerar de här träningshelgerna som jag åker upp och jobbar på. Det är Johan och hans syster. Och sen har de ju några anställda som är liksom värdarna för träningshelgen.
Precis, och det är hans mamma som är Gärd.
Ja, eller är det mormor, farmor? Nej, är det mamma?
Tror det är mamma som heter Gärd, om jag inte minns fel.
Gärd finns på riktigt.
Gärd finns på riktigt, och det är kul, för alltid när jag pratar om Johan och nämner honom för Patrik, så har jag kommit upp några gånger, jag har sett deras produkter på hotellrum och sånt, då säger jag alltid så här: jo, men det är ju Johan Wiklund. Då börjar jag prata norrländska direkt. För han heter ju inte Johan Wiklund för mig, utan han heter Johan Wiklund. Det är Johan Wiklund, som är ett långt ord liksom. Så du kan hälsa så mycket till Johan Wiklund från mig.
Johan Wiklund, jag ska försöka få in den där dialekten.
Roligt.
Ja, men det var så himla kul. Jag var i Västerås i alla fall i lördags. Och jag hade fått en inbjudan av Friskis och Svettis Västerås, som är liksom en stor förening. Jag tror att de har, det här är ju, när man säger siffrorna så låter det ju helt sinnessjukt. 20 000 medlemmar. I Friskis och Svettis Västerås.
Det låter helt sinnessjukt.
Så många medlemmar. Och de anordnade en inspirationseftermiddag. Så de hade bjudit in alla sina egna ledare och funktionärer. Och sen hade de bjudit in sina egna medlemmar. Och sen var det också så, och det här är ju väldigt gulligt, eftersom jag uppskattar att även allmänheten, de som inte tränar på Friskis, kunde köpa en biljett och komma på min föreläsning. Så, och när jag kom till den här skolan i Västerås, så insåg jag att ja, men här känner jag igen mig, här har jag föreläst förut. Och det var också roligt, för då var det ett helt annat sammanhang för ett fackförbund som hade bjudit in det var ett fackförbund inriktat mot vården. Så mm-hmm. Då var det ju liksom en helt annan målgrupp. Och i min beställning för den här föreläsningen nu för Friskis, då var det just då att tänka sig, ja, men det här är Friskis ideella ledare, det är deras funktionärer, och min bild av Friskis, vi har pratat om Friskis väldigt ofta i träningspodden, och vi gör ju det väldigt ofta med värme. Det är ju så härligt, nästan som att man kan se, ja, men, man skulle kunna säga klassiska gamla flygvärdinnan på SAS.
Ja.
Man kan liksom se henne på långt håll, att där har vi någon som har jobbat som flygvärdinna.
Ja, men verkligen. Jag tänker också lite Jane Fonda.
Ja, men det är någonting med auran, med utstrålningen. Och jag kom med mina fördomar till Västerås i lördag och tänkte så här, nu blir det Friskis. Och det var exakt som jag hade tänkt. Människor är så glada, de är så positiva, de är öppna, de utstrålar verkligen Friskis. Och det var nästan så att jag fick så här rysningar på armarna när de kom in i den här jättestora, jag tror att det var 600 eller 700 platser i den här föreläsningssalen. Och jag kunde nog också, tror jag, identifiera vilka, det var väl kanske 350 friskisledare eller någonting, vilka som var de i den här, liksom, av den här vanliga publiken. Sen kommer det ju det som man kanske skulle kalla för samarbetspartners och kollegor, fast i praktiken är det ju konkurrenter. För det är ju ofta så att när jag kommer och föreläser att det kommer sådana som driver egna gym i kommunen som tycker att det är spännande och vill lyssna och få lite inspiration, precis som att jag går mycket på liksom, är det någonting kul och spännande, då vill ju jag också lyssna på hur pratar den där personen om samma ämne som jag föreläser om, eller böcker. Alltså jag har så många hälsoböcker och träningsböcker just för att jag vill, ja, men se hur formulerar sig människor som kan ungefär samma saker som jag om ett ämne.
Det är väl jättesunt att inspireras av andra. Så.
Jag tycker att det är roligt och jag är väldigt glad när jag kan unna mig det. Och det tänker jag i alla branscher. Alltså att orka lägga lite tid på att inte bara producera material eller liksom själv, utan också faktiskt regelbundet hämta hem från någon annan. Och det behöver ju inte vara att man ska ta liksom den här, om det är någon superstar, att det kommer någon sån här jätteamerikansk träningsprofil till Sverige, utan att det räcker väldigt långt bara att sitta och lyssna på en kollega som har någon form av presentation eller har skrivit någonting, att det ger i alla fall mig väldigt mycket, som lägger mycket tid annars på att producera. Men det var väldigt härligt och det blev en sån enorm kontrast. Föreläsningen gick jättebra. Jag hade dessutom fått mer än en timme. Föreläser man regelbundet, då vet man att det är svårt att föreläsa på en stor scen mindre än en timme om ett ämne som ligger en väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Man vill gärna liksom strax över en timme. Och nu hade jag dessutom på bokningen en och en halv, vilket ju innebär att jag kunde liksom stanna kvar vid de inriktningarna, vid de ämnena som jag vet att just den här målgruppen brinner lite extra för. Så det var väldigt, väldigt roligt. Men det som blev den stora kontrasten, och det här som jag tycker är så häftigt med att våga backa ut och zooma ut och få lite perspektiv på saker, för att på söndagen då var Hans och jag och tränade på ett gym inne i stan i Stockholm för att Baxi skulle på kalas, och nu är det ju slut med de här hemmakalasen. Nu är det ju liksom, Lekland började de ju med för några år sedan, alla barnen, men nu har det ju liksom jackats upp till paintball, till laser game, till det här lite mer avancerade.
Ja, men det är ju prestationsångest när man ska ordna kalas, tycker jag.
Den allra värsta historien vi har, som vi har upplevt, det var Hans stora kille när han var kanske 10 eller 11. Och alla barnen i klassen skulle åka tåg. Först skulle de ta sig från Nacka in till stan, och sen skulle de åka tåg från Stockholm till Uppsala för att vara på någon sån här stor anläggning som hade både studsmattor och så var det parkourbana och allting. Och sen skulle de käka där och sen skulle de åka tåg tillbaka.
Åh, herregud, det var ju liksom, vilket slit.
Ja, och boka tågbiljetter till alla. Och Hans och jag bara, åh, herregud, hur ska vi kunna matcha det här? Och å andra sidan så hade han en person nära sig som jobbade som brandman.
Aha.
Så han hade kallats på brandstationen. Vilket, ja, men
hur
jag kan säga,
var inte det då? Det måste vara populärt.
Det blev ganska billigt i slutändan, men det var ju väldigt många som var nyfikna. Och precis när man kommit upp där över 10-11 år, då ställer man ju helt andra sorters frågor till brandmän jämfört med när man är 5. Ja. Och tycker att det är spännande att bara få sätta sig i brandbilen.
Verkligen.
Men, som sagt, vi var på ett gym in i stan. Och det var ett sånt där tillfälle där jag inte såg på att här öppnar upp sig ett träningspass. Jag hade liksom hållit på och meckat fram och tillbaka, skulle jag träna hemma, liksom höll på och krånglade mig. Och sen insåg jag att, nej, men om det är någon gång, hallå, jag ska ju springa in på gymmet när Baxter är på kalas. Jag ska ändå skjutsa och hämta och hinner inte åka hem emellan. Så att det var ju verkligen så här, där kom chansen och att jag hann se den. Och dessutom få en träningsdejt med min partner. Det vet ju du, Jessica, hur viktigt och härligt det är.
Verkligen kul.
Men, alltså, det var bland det värsta jag har varit med om i träningssammanhang. Inte det värsta som i Ultravasan, springa maraton. Nej, men alltså, jag fattar... Alla de kvinnor, nu pratar jag specifikt om kvinnor därför att vi vet att det är nästan bara kvinnor som lyssnar på träningspodden. Jag fattar att man inte är sugen på att börja styrketräna. Jag fattar att man känner sig obekväm bland hantlar och skivstänger. Jag fattar att man känner sig osäker på om man gör rätt. Att man tycker att det är... Det var så många grejer under den här. Vi höll på, vi var nog på plats ungefär 1,5 timme. Och det var, till att börja med, så var det snus på golvet. Det var plåster. Va? Flera plåster på golvet.
Nej, men
det var så skitigt. Det var... Jag fattar ju att gym hamnar i någon form av nisch. Och det kan ju... var så att liksom miljön i gymmet attraherar en viss typ av målgrupp. Alltså till att börja med, vad är det för färg på väggarna? Är det ljust eller mörkt? Ja, men om det är mörkt på väggarna och det är mörkt i taket och dessutom en viss typ av belysning som gör det lite murrigt.
Mm.
Okej, då är det människor som gillar att träna när det är mörkt. Och då menar jag inte Barry's, för Barry's det är ju mer som en nattklubb, disco... coolhetskänslan man vill åt med att det är lite mörkt och den här röda belysningen, the red room. Men här var det som att jag kände så här att okej, direkt när jag kom in, hur river jag av det här passet snabbast möjliga tid för att komma härifrån?
Vad hemskt.
Två, redskapen, de var så nära varandra så att när jag sa till och med till Hans att vi skulle köra bänkpress. Och jag, där var verkligen ett sånt där tillfälle. Och det här är ju så bra awakening för mig. För jag tänkte så att okej, om jag hade kommit själv till det här gymmet nu, då hade inte jag kört bänkpressen. Jag hade gått och kört någon annanstans i gymmet. Jag hade valt övningar där jag inte behöver utsätta mig för... dels det här att behöva vara så nära människor som man tycker är lite obehagliga. Och nu kommer det in att jag är lite så här känslig med ansiktstatueringar. Människor som tränar.
Dels vad är det för gym du har varit på?
Nej,
det
men jag
som
kan
ett
inte...
fängelsegym. Du och kan inte jag säga tror, jag förstår.
Nej, och jag tror, jag sa till Hans när vi gick ut, för att vi sa inte ett ord till varandra under hela det här passet som inte hade att göra med vilka vikter vi ska ha, hur många reps vi ska ha, vart vi ska vara någonstans. Det var det enda vi sa till varandra. Vi sa inte, det var liksom noll mingel i det här passet. Men jag sa till Hans, du får ta vikterna på den sidan, för jag vill inte vara... fysiskt nära dem som kör på stationen bredvid.
Men alltså. Gud, vad hemskt.
Och det är hög musik. Och musik är ju verkligen en smaksak. Men problemet är ju när det hela tiden byts låtar mitt i. Och man verkligen ser framför sig att det är någon som står och så trycker fram från sin telefon. Vilka låtar som ska, liksom man vill ha just nu. Så tycker man låter lite dåligt, då bara byter man över låt. Så det blir så här oregelbundenhet i musik. Och vi har pratat om det i träningspodden tidigare. Alltså hur viktigt det är med ljudmiljön i gymmet. Men det var också så att jag vill inte ha min rumpa och mina axlar nära deras station där de håller på med sina grejer. Så jag lyfte alltid av vikterna från ena sidan och Hans fick lyfta av på andra sidan där det var liksom lite trängre då till de här såklart snubbarna som körde bänkpressen bredvid oss. Och sen kom det två andra killar. Så då var de fyra killar och så var det Hans och jag. Och jag hade liksom blicken neråt hela tiden. För jag tänkte, jag vill inte möta någon annans blick i det här, under det här passet. Och då så frågade de här snubbarna, det här är ju klassiska. Då gick de fram till de andra två och frågade, är ni klara snart? Och då sa de så, men vi har 3 set kvar kanske.
Mm.
Och då tänker ju jag, det kan jag absolut gå fram och fråga om det är upptaget. Och fråga, har ni många set kvar? Och det är inte för att man vill liksom skjutsa iväg dem. Då säger de så här, 3 set kvar. Då går jag och hämtar ett gummiband, jag börjar värma upp, jag stretchar kanske lite grann. Men de här andra två snubbarna som kom, de ställer sig en meter ifrån. Och så står de i 7-8 minuter som det här blir och bara tittar på de här andra två killarna som de då inte känner. Och bara står och tittar på dem medan de tränar.
Ja, det är ju inte så mysigt.
Och om man pratar om att bygga en inkluderande träningskultur, förstå vilken uppförsbacke det är. Jag som ändå är vältränad, ser bra ut, har stenkoll på träning. Jag känner att jag inte är en naturlig del av den här miljön. Har du varit med om att känna att någonting är hotfullt, att det är så där nästan att man bara vill ifrån träningspasset?
Ja, men lite så kan jag tycka att det är. Jag tränar ju oftast på Sats. Jag har ju ett sånt där kort som jag kan träna på alla center i hela Norden. Och jag upplever väl inte så ofta att det är känslan när man kommer på ett Satsgym. Men ibland när man reser och är utomlands och går till något så här lokalt gym och så här, så kan det ju absolut vara så. Jag tycker generellt på gym att man som kvinna, och nu pratar jag inte för alla för det finns ju de som styrketränar tungt hela tiden och känner sig jättebekväma med det. Men jag som känner mig lite osäker på tekniken och lite osäker på vad jag klarar för vikter och så där, jag drar ju mig för att gå till de delarna av gymmet där det är mycket skivstångar, fria vikter och så. Och det står mycket brölande, svettiga män. Jag kan tycka att det är ja, men lite obehagligt. Och mest är det väl den här känslan så här, jag vet inte riktigt hur man gör. Jag kommer säkert att göra fel, de kommer att titta på mig, jag kommer bli tillsagd. Jag vet inte. Jag känner väl så här, jag hör inte hit. Jag får hålla mig där borta på min lilla hörna av gymmet. Alltså i den där hörnan där man kan köra lite TRX-band och det är lite lättare vikter och lite bollar och lite sånt. Där kan jag stå och hålla på. Eller på maskinerna när man kör lite grann så. Men här vid skivstångarna och de fria vikterna, det är inte för mig. Det tror jag är väldigt vanligt. Nu känns det helt okej när jag går med Patrik, för han kan ju. Och då känner jag så här, nej, men nu får jag vara här för att nu har jag ett alibi med mig. Förstår du vad jag menar?
Ja, absolut. Absolut. Och det här är ju träningsbranschens allra största misstag. När man är så mån om att berätta för människor hur viktigt det är med styrketräning, hur viktigt det är med bra teknik, där, att man liksom vanliga misstag inlägg som ofta sker i marknadsföring, eftersom man inte sen fångar upp då alla de här, man fångar inte upp hela vägen in. Man skapar inte lokaler eller en miljö där man sen tar hand om alla de här frågetecknen som man ger hos människor som vet att de behöver styrketräna. För det är ju de allra flesta ändå införstådda med. Mm. Och jag tänkte just på den här då 1,5 timmen, när det då var väldigt skitigt och det var väldigt stökigt och som jag tycker då lite så här aggressiv stämning. Det är intressant att fråga om så här fängelsegym. Men jag tänkte där och då så här, det här måste vara, de här som är här just nu, det måste vara Sveriges mest kriminellt belastade gym.
Oj!
Du vet, alla mina fördomar från Friskis på lördagen till det här på söndagen.
Men du får verkligen inte säga vilket gym det är, då kanske du får någon efter dig.
Ja, exakt.
Som blir superprovocerad. Nej, men man har ju också, jag får ju en bild i huvudet för att man har ju sett så många filmer när typ fångar går på fängelsegymmet. Förstår du vad jag menar? Man ser det så här inne i fängelset, det är smutsigt, det är bara män. Någon kanske dödar någon annan med en vikt eller något. Men det är inte de vibbarna man får, så jättemycket tatueringar och ja.
Så enkel grej, till exempel då, att de tre personerna som står i receptionen när vi kommer, de tre står även kvar där när vi går och har inte varit ute i gymmet, tagit en runda på 1,5 timme.
Nej.
När vi då vet om att ja, men det behövs faktiskt. Sen kan jag ju känna så här, jag får bita mig i tungan att det inte är mitt jobb att berätta för personalen när jag går att de behöver gå ut och städa i gymmet.
Fast ändå kan jag tycka så här, varför inte? Därför att det är väl i deras intresse att det ska vara trevligt och rent på gymmet. Om de inte har fattat
jag gör ju
det,
så är det
väl bra att man säger till dem.
Ja, för generellt så gör jag det. Generellt så kan jag säga så här, åh, nu är det slut på toapapper i den högra toaletten, eller oj, jag tror att det har blivit stopp i ett handfat, och så och då tackar ju de alltid och så piper iväg. Men här var det var så många grejer där jag kände så här att nu går jag härifrån, jag kommer inte komma tillbaka hit i alla fall 2019.
Förmodligen aldrig, va?
Nej, jag tror inte det. Och jag kan ju bli så där, vad är det man vill berätta för människor när de kommer in på ett gym? Man går igenom receptionen. Och då fick jag liksom, det första jag mötte in, för jag var tvungen att väja tvärt åt ena hållet för att komma runt ett hörn för att kunna komma in i gymmet. Och det som står på den här hyllan som jag måste liksom vända runt, då är det kreatinburkar, PVO-burkar som alltså är såna här, lite så här uppåt, att man liksom ska få lite tryck i musklerna. Och sen är det stora påsar med pulver som man ska göra proteinvåfflor och proteinpannkakor med. Det är liksom det första jag möter när jag kommer, liksom har kommit in på gymmet. Och det hänger ju så, det är så enormt långt ifrån när man pratar om varför människor behöver styrketräna. Varför träningsbranschen tycker att man tar så stort ansvar för människors hälsa, och utan oss så skulle människor må så dåligt. Ja, fast alltså, det är ju inte det här som är lösningen. Där ska man ju ha bilder på PTs, man ska ha inbjudningar till bootcamp-kurser, till kostrådgivning. Det är det som är tjänsten man säljer. Det är ju inte de här burkarna, de här stora proteinvåffelpåsarna. Så fattar jag, det är så mycket pengar i det. Men jag blir direkt så här, fy fan. Och så nästan liksom noterar bra content i träningspodden, och sen går in, river av mitt pass. Och Hans som gick in på herrarnas omklädningsrum, för att man vill ju verkligen tvätta händerna efter att ha varit där. Då ligger det liksom engångsrakhyvlar på handfaten. Alla toalettpappers sopkorgarna är så översvämmade. Det är blött överallt, det är papper överallt. Rakstubb som ligger längs med hela den här långa handfatsbänken. Och han säger så här, jag fattar ju att det här är medlemmarna eller de som tränar där som har liksom på något sätt kanske inte förstått att man ska plocka undan efter sig. Jag gick aldrig in på damernas, men det är ju ändå så att man betalar för någonting, och det måste finnas liksom rutiner för, okej, vad är känslan vi vill ge människor när de kommer till oss? De ska känna sig starka, de ska tycka att det är roligt, de ska gå därifrån nöjda med sig själva. Inte så här, alltså, kommer aldrig gå tillbaka hit. Och om jag känner så, som ändå är så enormt kraftfull och trygg i min träningsidentitet, då den här tröskeln blir ju, det blir så hög, en sån hög step up så att ett Kebnekaise steg på klipporna där går inte att jämföra.
Men jag undrar, såg du några andra tjejer där?
Jag räknade, det här är ju typiskt mig, jag räknade under en och en halv timme, så var det 37 killar som var i den halvan av gymmet där vi var, och tre tjejer förutom jag.
Och hur tyckte du att de såg ut? Hur skulle du bedöma?
Asvältränade.
Ah, okej.
Okay. Superstarka. Rör sig som att de äger världen.
Mm. Så de kände som att de var rätt trygga där ändå, i den miljön?
Helt normala. Ah, okay. Och jag tänkte så här att om det är de tjejerna som är där, då förstår jag också kanske då hemskt nog att andra tjejer inte vågar säga att måste man se ut på det där sättet för att kunna hänga där med självklarhet. Ja, så jag hann ju verkligen, eftersom jag inte minglade någonting, inte sa ett ord utöver det som jag var tvungen att säga, så hann jag tänka en massa andra grejer istället.
Ja, det är svårt det där alltså, för det är ju såna där gym som skapar bilden som många har av att styrketräna. Faktiskt. Att det är något som man aldrig kommer att börja med, för att det är så där man ser framför sig att det är på gym i de avdelningarna. Och då kanske man håller sig därifrån. Nej, men på de allra flesta gym så är det ju absolut inte så. Även om jag förstår. För att man känner sig lite osäker när man inte riktigt kan. Och man vill inte heller hela tiden fråga, känner jag. Och man vill heller inte bli... Man vill heller inte att någon ska liksom... Du vet, många snubbar gör ju det där till någon slags raggningsgrej. Så ska jag hjälpa dig? Och du ska göra så här istället. Och så blir man aldrig av med dem. Alltså förstår du, en snabb grej så här, det, se till att, att du är rak i ryggen i den här övningen hela tiden. Ja, ah, tack, gå sen. Inte så här, nu ska jag hänga här och träna med dig. För det vill man ju inte. Så det är väldigt knepigt det där, tycker jag, det är svårt.
Ja, och cred till Friskis som i människokläder kommer till en föreläsning. Och allt jag känner det är, oh, gud vad sympatiska människor.
Mm.
Så det var ett litet sidospår, men jag kände så här, det här ska vi diskutera i Träningspodden. Och jag vill också berätta för människor som tror och tänker att jag bara går runt och äger världen. Att även jag i de här miljöerna känner mig så obekväm. Och att det är en rimlig känsla när man inte tar ansvar hela vägen in till... In i stålet, in till skivstången för att faktiskt människor ska vilja träna. Tänk så, alltså det finns inget gym som skulle klara av den beläggning som skulle vara ifall alla som hade köpt korten använde dem.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och... Sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp, kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja, men precis. Och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play. Men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
Jag måste bara snabbt berätta om en otroligt rolig diskussion som uppstod på min Instagram när jag hade lagt ut en bild när jag gjorde marklyft. Det här är kul för att folk vill gärna komma med tips och råd och så här, och det är ju härligt tycker jag, om man gör det på ett schysst sätt och så inte är så här knäpp på näsan bitchy, om du förstår vad jag menar. Så är det helt okej. Men då var det i alla fall en tjej som skrev att du har fel skor, och jag tränar ju i löparskor så att, absolut, jag köper det. Du måste ha plattare skor när du kör marklyft. Ha? Mm. Eller så kan du ta av dig skorna. Och då var det en kille som gick in och svarade och skrev så här: ta av sig skorna, fy fan vad äckligt. Vem vill gå runt i någon annans äckliga jävla fotsvett och bla bla bla. Och då svarade den här tjejen på något sätt. Och så skrev den här killen så här: ja men vadå, skulle du slicka på någon annans äckliga svettiga fötter? Och hon bara: brukar du slicka på gymgolvet? Det var en sån sjuk diskussion. Och sen så skrev hon så här: man kan ju ha på sig strumpor. Och då skrev han så här: va? Du vet att det sprids fotsvamp genom strumpor. Det är ju skitäckligt. Ska man gå där och få andras fotsvamp? Men han skulle ju själv inte gå utan skor. Så jag vet inte riktigt hur fotsvampen då skulle spridas. Eller att den överhuvudtaget sprids genom strumpor. Jag vet inte. Det kanske är väldigt oartigt att träna i strumplästen. Är det det?
Ja, men jag har faktiskt fått en lyssnarfråga som jag ville ta med, som handlar just om hygien på gymmet. Får jag dra den
ja,
nu när det ändå blir en röd tråd?
Det passar ju skitbra, vad bra.
Hej Lovisa, tack för igen för en kanonpodd. Jag lyssnar slaviskt varje vecka. Jag undrar vad du och Jessica tänker kring att träna utan linne på gymmet, alltså bara i sport-BH. Jag ser på dina bilder att du ofta gör det och jag vill gärna göra det själv, men har förstått att det är en het potatis. Vissa motståndare menar att det bidrar till kroppshets och andra att det är ohygieniskt. Vad säger ni? Kramar till er och trevlig helg.
Jag tränar ju aldrig i sport-BH för att mitt problemområde på min kropp, det är ju min midja. Jag har ju ingen midja och jag har ju ständiga valkar där runt, så jag blir jätteobekväm om jag måste träna i sport-BH. Det skulle jag aldrig göra av den anledningen. Men sen kan jag ju också tycka att om man inte har med sig en sån här liten handduk eller sånt som man lägger på bänkar och på maskiner och sånt, så blir det ju inte så fräscht med massa svett där. Och alltså, åtminstone måste man ju torka upp efter sig. Och jag tänker att alltså, man svettas ju genom kläder också när man tränar. Så det blir ju liksom svett på maskinerna av det med. Men utan kläder så är det verkligen ingenting som stoppar. Så jag har inga problem med att se människor som tränar med lite kläder. Men däremot så tycker jag att man måste ju vara noga med att göra rent efter sig på alla maskiner som man använder. Och matt och sånt, för det är ju jätteäckligt när man tar en matta som hänger där på väggen och så bara, här var det ett stort svettmärke efter den som hade mattan innan. Jag är ju inte skitsugen på att ligga eller sitta i andras svettpölar.
Men hänger inte den här diskussionen ihop med, och nu kommer jag med min stora passus här, att jag, eftersom jag då alltid tränar i, eller inte, jag börjar alltid med kläder på och sen blir jag varm. Och sen tycker jag är lite pervers. Jag tycker om att se på muskler. Även, alltså, både andras och mina egna. Så då klär jag av mig. Men är det inte lite grann det här med de här blåa skoskydden som man tar på sig på när man är så här på vårdcentralen, eller jag menar att man ska ta på sig blå skoskydd, och så tänker man okej, den här produkten, den har en enda funktion, nämligen att den ska skydda golvet mot smuts och sten och vatten. Och att alla skoskydd alltid går sönder efter ett par steg. Liksom, you had one job. Hur kunde du misslyckas med det som skoskydd, vill jag nästan säga till.
Ja, så är det ju.
Verkligen.
Och om det är någonstans man, alltså om det är någon miljö där man ska kunna svettas och att det på något sätt antingen att man själv torkar av efter sig eller att det finns någon annan som har det som uppdrag, att man, om det är där man ska kunna ha lite mindre kläder på sig om man nu vill det.
Ja, alltså jag tycker absolut, jag har inga problem med att se människor som har lite kläder, men jag vill inte ändå så här, en del svettas ju så det skvätter. Vill man då att det liksom ska skvätta runt om man springer på löpan till exempel och killarna springer med bara överkropp eller alltså det vill inte jag. Men sen vet jag inte om det har att göra med att man har lite kläder på sig eller inte. Jag tror att det är mest att jag har fått dåliga erfarenheter av att folk inte torkar av efter sig. För att det är äckligt att träna i andras svett. Sen får folk se ut hur de vill. För mig har det ingenting med utseendet att göra. Och jag tycker inte att kroppshets, nej, det tycker jag faktiskt inte. Man får väl klä sig som man vill på gymmet. Vill man ha jättetajta småkläder för att man, som du, gillar att se sina muskler, eller vill visa upp sina muskler, så fine. Det är väl då stället som man ska göra det på, tycker jag. Men däremot, hygienfaktorn, att man måste göra rent efter sig, det tycker jag är viktigt.
Men har du som jag har ju generell kroppshårs-issues, alltså vilket innebär att jag tycker att det är ganska ofräscht med hår. Mm. Och det är hår överallt. Alltså det är lika jobbigt som jag kan tycka det är när någon som har långt hår och sen har det lossnat några hårstrån som hänger på kappan.
Och du ska dumgås med mig då, det är hår överallt.
Jag kan ju till och med säga, ursäkta, som häromdagen så var jag på och skulle käka lunch och då är det som en liten så här salladsbuffé. Och då så står det en kvinna och liksom hänger sig över och ska ta mat. Och så har hon två långa hårstrån som hänger på rockärmen. Och då säger, ursäkta, jag ska bara ta bort två hårstrån. Så tar jag bort dem och så lägger jag ner dem på golvet lite sådär. För då tänker jag dels här, det är väldigt stor risk att de här hårstråna kommer hamna i maten. Men sen tänker jag också att det kan inte vara så kul att gå med långa blonda hårstrån på kappan när man har gjort sig liksom piffig på morgonen. Men sen har jag ju liksom kroppshårs-issues rent generellt. Så då tänker jag så här, okej, okay, om vi säger så här, ja, men när man vill ha bra fäste till exempel, när man inte vill liksom glida runt på bänken.
Mm.
Och så kör jag då i sport-BH. Det är därför till exempel som jag alltid har sport-BH när jag kör bänkpress. För att har jag t-shirt eller ett bredare linne, då glider liksom skulderbladen när man tar is. Glider man lite grann på bänken och har man typ, ja men i alla fall 50 kilo, då känner jag så här, och nu är det svajigt på grund av att jag inte ligger bra på bänken. Då kan ju jag ju tycka att det är jobbigare för mig när jag ser att människor som har väldigt håriga ryggar gör det i linne än när jag själv gör det i min rygg.
Så ja, du ser inte dig själv liksom där.
Nej, där är jag väldigt selektiv och liksom kan tycka att hår i sig är en ohygienfaktor. Så där är jag ju väldigt hycklare.
Ja, lite faktiskt. Det får man ändå säga att du är då. Men alltså, vad tycker du om det här med... Vad jag förstår så är det väl helt förbjudet att träna barfota på gym. Det får man väl inte göra, eller?
För mig är det gymnasieungdomar.
Ja.
Som kommer bara fot. Nej, jag skulle säga att om det är någonting som är ohygieniskt, då är det att träna bara fota. Att träna i strumplästen, det skulle jag ju till och med uppmuntra. Så många tjejer som kommer i löparskor och så vill de köra knäböj med stång på axlarna. Och, ja. jag kan se att övningen blir så mycket svårare för att det blir väldigt svajigt från löparskon. Löparskon har ju som funktion att liksom skapa den här studsen och känslan av flex när man springer.
Mm.
Men när man lägger på belastning på dem och vill skapa stabilitet, trycka liksom ner fötterna mot underlaget, då blir det helt motverkande. Och att övningen blir tekniskt mycket svårare. Så då brukar jag i princip... Ja, men som när jag kör träningsdag i mitt gym, då är det 20 tjejer och så är vi två coacher. Då har vi knäböj alltid först på förmiddagen. Och då tar alla av sig skorna när vi jobbar med uppvärmning, när vi jobbar med aktivering. Just för att bli bättre på att känna stortå, lilltå, häl. Att man tänker sig att det är som en triangel. Tre punkter som man verkligen så här, sugkoppar fast i underlaget. Och då brukar det faktiskt, så brukar jag säga så här, men nu kan ni ta på er skorna igen om ni vill. Och då är det ganska många som fortsätter köra liksom de riktiga huvudblocken med stång på ryggen i knäböj i strumplästen, just för att de har aha-känslan att det är så här stabilitet känns. Så att där tycker jag ju att strumplästen är att föredra. Men jag skulle nog säga att den här, det finns ju lite sån här träningskultursnisch som är mycket så här animal movements, mycket så här krypa och slingra sig och så här, vi brukar kalla dem för ödlemän, jag och mina kompisar.
Okay.
Och de är ofta barfota. Och då, det kan jag vara så här, kanske att vi skulle ha haft en strumpa emellan. Men det har väl nog att göra med att fötter generellt sett nog klassas som ohygieniska.
Ja, precis. Men det behöver de ju överhuvudtaget inte vara. Men då kan jag i alla fall känna att om jag tar av mig skorna när jag ska köra knäböj och marklyft och vad det nu är och kör i strumplästen. Och den här killen som skrev på min Instagram kommer fram till mig och säger att jag sprider fotsvamp i hela gymmet. Då kan jag säga så här, nej, jag får lov att köra i strumpor. Är det okej?
Ja, och då ska det finnas en rutin på gymmet att man regelbundet under dagen torkar av golven. Det gör ju vi. Alltså att man helt enkelt, vad är gymmet till för? Jo, att man ska känna sig stark, att man känner att man har redskap och övningar som passar för ens behov. Och då är det miljön som ska anpassa sig, inte att man ska prestera sämre för att man inte har tillräckligt mycket rengöringsrutiner.
Får jag fråga då, som ett litet sidospår när vi ändå är på detta, att jag får ju lite ont i knäna sen jag nu har börjat köra ganska tung styrketräning. Kan det här ha att göra med att jag har fel skor, eller är det för tungt, eller jag vet inte. Vad tror du att det kan bero på?
Ja, absolut att det blir för svajigt. Så, och knän som ska stabilisera helt enkelt får göra ett lite för stort jobb. Så att jobba med i strumplästen tror jag kan göra det lättare för dina knän. Men som vi pratade om, var det förra veckan eller i Arnold-avsnittet?
Ja, ja, det var nog förra veckan.
Ja, att du gör ju tekniskt svåra övningar, så det är inte konstigt att alla de här nya vinklarna som blir i höft och knä, axelled, armbågar, att det helt enkelt blir lite protest.
Ja, för att jag kände att jag, när jag skulle spela basket i måndag, så hade jag jätteont i mina knän. Och jag har aldrig haft problem med mina knän, så att då kopplade jag direkt ihop det med styrketräningen. Faktum är att när jag började köra benböj då med vikt, så kunde jag inte köra, alltså jag kunde inte köra med axelbrett mellan bena. Då skrek mina knän, det var bara akut med en gång. Jag tror att jag är för stel i fotleden faktiskt. Men när jag breddade lite grann på hur jag stod och lät tårna peka lite grann utåt, så gick det bra. Men jag vet inte, det kanske är att jag måste vänja knäna vid den här belastningen.
Du har ju väldigt långa ben.
Ja. Det är det jag alltid säger, att det är mycket svårare för oss med långa ben.
Absolut.
Bra! Då kan jag skylla på det, för att jag säger det till Patrik. Han bara, sluta komma med undanflykter. Men på riktigt tror jag att det är mycket svårare om man har långa ben.
Och det är därför som både tyngdlyftning, men också alltså alla skivstångsövningar, att det kommer inte se likadant ut. Jag som har väldigt korta lårben har ju andra förutsättningar. Mina vinklar kommer se annorlunda ut än någon som har lite längre lårben eller väldigt lång överkropp till exempel.
Ja.
Så, och det är det som är så bra med att jobba med sin egen teknik och att faktiskt få feedback på den tekniken, jämfört med att härma någon annan som inte ser ut likadant som en själv och som är kanske stark på ett annat sätt, och försöka kopiera den personens rörelse. Mer hitta, okej, men vilka vinklar känner jag att det känns bäst i? Och det är ju lite knepigt, som de här träningsdagarna som jag pratar om. Jag och Karin, vi är ju båda under 1,60. I och för sig har vi lite andra vinklar. Karin har väldigt lång rygg till exempel. Men vi brukar dela upp våra grupper på knäböjen framförallt i längdgrupper. Just för att okej, nu har vi 10 personer som är ungefär lika långa. Och så tittar vi på hur ser eran rörelse, att man får titta på varandra.
Ja.
Jämfört med om en som är 1,75 lång ska titta på någon som är 1,58. Och liksom försöka se, man försöker analysera rörelsen och se, okej, duplicerbarhet. Ser alla lyften likadana ut eller är det lite random? Det kan jag känna när jag kör tyngdlyftning som du kör, det här med frivändningar, att ibland sitter det, om man gör 5 lyft så liksom en eller 2 av dem känns bra och de andra är så här, ah, visst stången kom upp, men det var ju någonting en helt annan känsla jämfört med när man sen kände att där var tajmingen bra. Och duplicerbarhet, men då börjar man titta på liksom alla, gör man 5 knäböj, titta på 1:an, titta på 2:an, titta på 3:an, titta på 4:an, titta på 5:an. För att om man vill ha feedback på sin teknik, då måste vi veta, okej, vad är det vi ger feedback på? Är det på den första eller den sista? Eller var det den i mitten? Och varför gör du inte 5 stycken likadana? Mm. Det är väldigt svårt att korrigera teknik när allting är lite randomiserat. Så då kör vi längdgruppen, så tittar vi på, okej, här, ni är ungefär lika långa allihopa, men ni har olika hävstänger. Alltså vinklarna i knäleden, höftleden och rörligheten i fotleden, sådana saker som spelar roll. Men också för att det ska bli trovärdig teknikfeedback. För att jag som är, jag har ju inte heller någon midja, jag är ju liksom lika bred över höfterna som över bröstkorgen. Och har väldigt, väldigt stark i ländryggen, kan ha en ganska kraftig framåtfällning i mina knäböj. Alltså att ländryggen får göra mycket jobb. Mm. Jämfört med Karin, min kollega, som är väldigt upprätt i sin knäböjning. Hon sitter nästan liksom med överkroppen helt längs med väggen. Det finns inget rätt eller fel, men vi har hittat vart vi är starkast. Och sen är det liksom, det blir vår naturliga position. Sen innebär det inte att vi alltid tränar där. Men man måste liksom försöka hitta, okej, vad är min lilla USP i styrketräningen?
Alltså det är så bra när vi poddar, för att jag kan alltid säga till folk som säger något till mig, så säger jag så här, nej, för Lofsa säger att bla bla bla. Det är skitbra, jag har liksom alltid något att komma med.
Skyll på mig.
Ingen kan sätta sig på mig, jag litar blindt på dig. Så har du fel, då sitter jag i skiten. För att nu sprider jag din visdom här över hela världen, känns det som.
Inte för inte som jag kallas för Lovisa Facit Sandström. Jag är så sjukt övertygande.
Ja, jag vet. Så man tror att du har rätt även om du har fel. Men det som är väldigt kul är, för du kommer ihåg förra veckan när vi pratade om Arnold. Och jag sa till dig att Patrik tyckte jag var marginellt starkare än Sam. Som alltså då är 2 år. Men vet du vad som det är så hemskt. Men det är ju så kul med styrketräning, för att man blir ju bättre så snabbt. Det vet, jag älskar ju det. Jag vill ju se resultat. Det har ju förmodligen mycket med teknik att göra, men ändå. Du vet, jag kunde göra ett maxlyft på 30 kilo på frivändning när jag började. Och det var knappt jag klarade den. Senast vi tränade, tredje passet, då körde jag 3x6 30 kilo hur lätt som helst. Patrik var så här, det är för lätt. Det är så bra, eller hur?
Och, ja!
Och knäböj har jag höjt mig 10 kilo från träning 1 till 3. Och marklyft har jag alltså gått från, nu ska vi höra, 30 kilo 3x6 till 50 kilo 3x6 på 3 träningar.
Imponerande, Jessica.
Ja, alltså det går så snabbt. Det måste ju ha att göra med att jag blir bättre på tekniken. Men ändå, det är ju riktigt kul.
Det är ju så styrkeutveckling funkar. Att vi blir mycket, mycket starkare på kort tid för att vi får bättre teknik. Nervsystemet funkar bättre. Allting, det här vi pratar om, timing, koordinering.
Ja.
Sen har ju själva muskeln inte i sig blivit motsvarande större. Det är det som många är så här, tänker så här, men varför syns det inte i spegeln att jag har blivit så här mycket starkare? Men det kommer ju komma sen. Det är väldigt svårt att träna en muskel om man inte vet hur den ska användas. Det är därför nervsystemet alltid liksom, det kommer först och sen kan man tänka att den stora utvecklingen kommer snabbt på kort tid och sen måste man kämpa i. Okej, nu sitter rörelsen. Här börjar det ju liksom nötandet. Och det är den platån som man kommer till sen som man liksom måste börja kämpa lite grann för. Men tänk, Jessica, när du har kört 3 månader.
Ja, alltså jag kommer ju vara så stark och jag kommer ju se ut som Arnold gånger tre. För det här är så kul. När du och jag drack kollagen som vi drack på den här lunchen med Jabouché, jag dricker ju kollagen varje dag, så var det ju många som frågade så här, men funkar det? Har du märkt någon skillnad? Jag har druckit det i flera månader. Jag bara, ja absolut. Eller ja, jag är ju expert på placebo så att jag vet inte. Det kanske inte funkar alls, men jag inbillar mig att det funkar och då gör det ju det. Att jag ser förbättringar. Och det är lite grann samma med styrketräning. För jag säger till Patrik, jag ser redan på mina muskler. Alltså jag har fått så stora muskler. Han bara, men snälla, vi har tränat 3 gånger. Du har inte fått några större muskler överhuvudtaget. Jag bara, jo, absolut. Han bara, du är verkligen queen of placebo. Du inbillar dig en grej och sen är det så i mitt huvud. Men det är ju skitbra. Så att jag tycker att jag redan ser att mina muskler har blivit fastare och större. Jag bara, jäklar vilket ass jag har fått redan efter 3 träningar. Men jag vet inte, är det en styrka eller en svaghet?
Ja, men det är en styrka. Alltså tänk så många människor, inklusive dig Jessica, som är så självkritiska, som är experter på att berätta sina tillkortakommanden. Och hur mycket man än, om vi pratar om då presterar, om vi har det som fokus nu i träningen, så kan man ändå alltid lägga till en liten så här passus i, inte jämfört med dig, det var inte lika mycket som jag trodde, fast jag blev väldigt trött. Att man hela tiden har en lite sån här negativ extra sväng som man slänger med sleven på.
Ja, expert på det också. Ja.
Och det är det som är roligt med styrketräning tycker jag, jämfört med konditionsträning som för många är mycket mer abstrakt. Det är ju att man ser på sig själv på ett annorlunda sätt när man styrketränar. Alltså att man börjar titta på andra saker på kroppen. Att man fokuserar mer på kanske hur kroppen ser ut och känns när den rör på sig jämfört med att stå framför spegeln och liksom klämma och känna och dra när allting bara är avslappnat. Och det som jag älskar med styrketräning, det är ju tonus. Alltså att man faktiskt får liksom den här anspänningen i kroppen och att man lär sig ta i med kroppen. Det är så många kvinnor som liksom går runt hela dagarna och aldrig spänner musklerna. Då är det klart att när man sen börjar dra i hudveck och börjar så känna och det fladdrar här och det är så mjukt här och titta här, mycket celluliter, så stoppar man i fingret verkligen i skinkan och så här, ska så här markera hur mycket fett det är på rumpan. Men när man liksom få se kroppen, hur den faktiskt används. Och det kan ju oavsett, vi har ju inga speglar till exempel i vårt gym. Vi filmar ju våra kunder. Mm. För vi vill inte att de ska titta i spegeln under tiden. Så vi kan vi filma bakifrån. Så titta här hur din rygg ser ut när du använder dina muskler. Och jättemånga kvinnor säger så att, men gud, är det så där jag ser ut när jag tränar? Alltså man är så van vid den här passiva positionen framför spegeln hemma, så att man tror att det är så kroppen alltid är. Men att liksom få lite perspektiv på saker och att liksom, har man inte en träningskompis som säger, snälla kan du filma mig när jag kör latsdrag till exempel. Latsdrag är en bra övning, det är lätt att se stark ut i latsdrag.
Ja,
men då kan man väl ställa upp telefonen. Mitt bästa knep, du kommer tips från coachen, man tar av sig ena skon, då blir det fotsvamp på golvet och så ställer man telefonen i skon, vinklar upp den lite grann så att man får med sin där man just nu är och tränar. Och sen så tittar man på, det är så där det ser ut. Det kanske inte känns så, men det är faktiskt så där rent objektivt min kropp ser ut när den används. Istället för att lägga fokus på hur kroppen känns så himla dålig när man står och tittar i spegeln hemma, särskilt då liksom i det minst fördelaktiga ljuset, i underkläder som man inte känner sig bekväm i och så vidare. Så att styrketräningen är ju liksom go-to-placet när det handlar om att börja se på sig själv med mer positiva ögon, antagligen så som andra ser på dig, men liksom man måste få in det där i sin egen hjärna, särskilt om man har mycket hjärnspöken.
Alltså att du inte har tvingat mig att börja styrketräna tidigare. Jag blir förbannad. Va?
Men Jessica, tycker du att det är roligt? Finns det lust i dig kring det här?
Vet du vad, jag tycker att det är så kul. Det var en dag förra veckan när vi hade haft gäster och vi var lite så här små bakis, helt ärligt. Och jag tillbaka så här bara...
Det är alkoholvarning här i träningspodden.
Ja, det är någon som inte gillar att jag alltid säger att jag är bakis. Men det händer ibland att jag är bakis. Så är det med det. Det är livet. Men i alla fall, då var ju Patrik så här, vi ska inte träna idag. Jag bara, skämtar du? Vi ska till gymmet. Vi ska styrketräna. Alltså jag tycker att det är så kul. Det är så jävla roligt. Och det är så sjukt. För att det är ju liksom inte sån här träning som jag egentligen gillar när man blir svett. Det är att känna att man har tagit i. Och du vet, jag kan ju inte ens yoga utan att känna att jag tar i. Det måste ju vara så här, ganska tufft yogapass för att jag ska gå igång på det. Men det här är bara så här, nej, jag älskar det här. Jag älskar det här. Och jag älskar, och det här är så sjukt. För det här trodde jag aldrig skulle hända mig. Men jag älskar att gå från gymmet och bara spänna låret och bara känna genom tightsen så här, det här känns gött. Spänna rumpan lite, gå och spegla mig så här i dörren när man går från gymmet, bara, nu börjar det hända grejer här alltså. Jag tycker att det är superhärligt.
Halleluja, halleluja,
sjukt alltså.
Halleluja.
Tänk vad man utvecklas som människa. Det är
welcome
sinnes
to the dark side.
Ja, nu kommer jag ju aldrig kunna ge upp det här. För att nu kommer jag ju, jag vet inte, jag tror att jag är fast. Vi får se, jag kanske tappar sugen om 3 månader. Det vet man ju inte.
Men styrketräning är aldrig förgäves. All den tid som du nu lägger på styrketräning, oavsett om det kanske bara blir 3 månader, men allt det blir ditt kapital. Allting, ingenting är någonsin till spillo. Kroppen kommer ihåg allt. Alltså det finns ingenting som har varit förgäves. Så att även om det bara blir 3 månader så kommer det räcker. Det räcker jättelångt för väldigt många människor. Oavsett om man sen kommer börja med sin cykelträning, med spinning eller gå all in på löpningen. För att kroppen, de här 3 månaderna, det kanske är det som gör att din häl kommer bli bättre. Det kanske är det som gör att du liksom får den här drivet i din motivation igen. Som ju du vet att du har innerst inne. Men det här med att våga byta fokus, allt det ackumuleras i din ryggsäck, i din ryggrad, och bygger så mycket hållbarhet och den här hållfastheten på sikt. Så att du cashar in så mycket som du kan, så länge som du tycker att det är roligt. Och sen är det okej att med gott samvete gå tillbaka till att bara springa eller bara köra din basket. För kroppen har nytta av det här på lång sikt också.
Ah, det känns skitbra i alla fall, det är kanon. Du, jag vet att du hade en till lyssnarfråga, men vi kommer inte hinna den nu. För att nu ska det stressas iväg. Vi får köra den nästa vecka helt enkelt. Så att då har ni någonting att se fram emot. Jag fick en spännande fråga också faktiskt på min Instagram på DM. Som vi inte heller hann med idag, men den sparar jag också till nästa vecka. Så kör vi det då.
Vad roligt!
Ja, jättekul.
Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Den här veckan blev det hyllningstal till Friskis och Svettis och en hyllning till styrketräningens magiska förmåga.
Och en rejäl sågning av ett okänt gym mitt i stan någonstans.
Puss och kram!
Puss och kram, hej då!
Träningspodden produceras av Sandström Group.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.